Välkommen till Retorikiska podden. Idag är det Johanna Snickars som är kommunikationschef på Microsoft som har äran att få gästa Retpodd. Jag jobbar som sagt som kommunikationschef idag. Har en lång bakgrund inom kommunikation och PR. Älskar det och även data och IT och vad det möjliggör för kommunikation. Så det känns väldigt kul att få sitta här med Camilla idag.
Ja men tack Johanna, det här är så roligt för att jag tror att det var det ett år sedan eller var det två år sedan som du satt på Nordnet.
Ja.
Yeah. Ja, och så sen mejlade du mig och så bara, åh men alltså Günther Mårder behöver vara med i podden, han yeah. är så himla bra.
Yeah.
Och så kollade jag upp det och bara, självklart, skitkul att få så här. Så att det är ju en av de här tipsarna som kastar in folk i min podd.
Så. Ja, nej men det kändes så självklart att... Då fanns det i alla fall inte så många poddar som fokuserade på just kommunikation. Och jag som älskar det och jobbade nära den här personen som är en excellent duktig sparekonom. Men en väldigt duktig kommunikatör. Tyckte jag att det vore ju kul att prata om kommunikation ur hans synpunkt. Så det blev ju ett jättebra avsnitt.
Ja men det blev jätteintressant. Det är så, du som lyssnar du kan bara gå tillbaka och kolla Günther Mårder. Han försökte få mig att prata ekonomi i början och då skrev jag en liten lapp på bordet. Kommunikationspodd utropstecken. Och då
där svängde han.
Liksom, ja. Ja, och sen körde vi bara så här. Hur ska man tänka för att finansiell kommunikation är ju inte så där jättebred för alla sexy. Nej. Man blir nyfiken och man känner bara, ja, det här är identifikation. Mm. Så. Men han lyckas ju oerhört väl tillsammans med det och de andra som jobbade med kom biten på Nordnet att komma ut helt fantastiskt bra.
Ja.
50 000 unika lyssnare på podden bland annat.
Ja, det blev nog ännu mer innan han slutade där. Mm. Men vi slutade ju båda samtidigt och gått lite olika vägar. Men det är fortfarande en av de absolut duktigaste kommunikatörerna jag har jobbat med.
Ja, han är brilliant. Ja. We all love Günther.
Mm.
Ja, men det du och jag har gemensamt, det är ju retoriken och intresset för retorik. Och varför det har så stor betydelse i våra liv när vi nu jobbar med PR.
Absolut.
Du började i USA.
Ja, jag började som utbytesstudent, 17, när jag åkte till Indiana i USA. Och jag valde skolämnen själv och jag tänkte, jag kan ju välja helt fritt i och med att det här skolåret räknas ju bort, jag måste gå om. Så då valde jag det jag tyckte var kul och det jag skulle lära mig någonting av. Vilket, speech and debate heter det ju då. Det kändes som en självklarhet för att jag skulle lära mig språket och komma in i det. Och det var så läskigt. Så läskigt.
På vilket sätt läskigt?
Ja, men dels, det är inte ditt första språk. Du ska ställa dig upp inför alla dina nya klasskompisar. Du är den här utbytesstudenten som redan från början utsätter dig för en sån sak. Och så ska du debattera ämnen. Vi fick långa listor på nyord som vi skulle väva in i alla våra samtal och få den låta naturligt. Man skulle ha gester till som var uttänkta från början. Men det var det bland det bästa jag gjort som jag har haft användning av i min karriär. Sen läste jag på universitetet i Stockholm också. Och då kunde man finslipa ännu lite mer för då var man ännu mer bekväm med språket. Men det har jag haft supernytta av, speciellt nu när jag är på ett internationellt bolag där man ofta får ge presentationer för stora mängder människor.
Mm.
På både engelska och svenska.
Jag tänker bara så här, jag var ju lärare förut.
Mm.
Inte alls i språk utan matte, fysik, kemi, teknik, biologi. Alltså, du hör hur det hänger ihop.
Aha,
men det gör faktiskt det, för att det är mönster, framförallt matematiken. Det är mönster som man ser och när man identifierat mönstret då kan man både imitera det, kopiera det och göra det till sitt och sen så trycka upp det olika.
Mm.
Och språk är ju också mönster.
Mm.
Och inom retoriken finns det ju oerhört mycket mönster. Vartenda mönster du kan komma på har ju redan ett namn.
Mm.
Både på latin och grekiska och liksom alla vanliga språk så där, för det är översatt. Jag tycker att det är jättehäftigt faktiskt. Och jag tycker också att man ser, inte bara inom kommunikationsvärlden eller lärarvärlden som jag lämnade för, du vet, det var ett annat liv.
Mm.
Utan alla de företag som jag jobbar med, som jobbar med helt olika saker.
Mm.
Det spelar ingen roll vilken bransch man kommer in i, eller om det är myndighet, departement eller kommun, landsting. Alltså, alla behöver vi ju kommunicera med varandra för att påverka.
Ja, nej men så är det ju. Och jag har ofta sett upp till duktiga retoriker. Om man har ett stort ordförråd och är duktig verbalt, då har man ganska stor chans att bli min idol. Så det, bara det nu att jag så stör ju mig jättemycket. För det var inte retoriskt rätt.
De har ju också gjort en massa studier. Jag vet inte, jag skrev om det på bloggen för ett tag sedan. Mm. Det här med, kan man tänka utan ord? Mm. Och då, en 17-åring behöver ha uppnått en nivå av ungefär 50 000 ord. För att i vuxet tillstånd sen skulle kunna följa med det som händer och sker i samhället. Och kunna fatta väl underbyggda beslut om hur man vill leva sitt liv. Och vilka vägar man vill gå och så vidare. Mm. Och det där... Ja, då fick jag lite så här, och vilken tur att jag läser för mina barn, till exempel. Mm. Vilken tur att jag ger böcker. Mina barn ger också alltid böcker i födelsedagspresent till andra. Mm. På något sätt, vi ger bort böcker som vi själva älskar att läsa. Ja. Så. För att det är ju en makt i att ha orden.
Ja, absolut. Nej, men det är det. Och det, många gånger har jag ju, jag kan titta på speechwriters till exempel. Så kan jag ju bara sitta... Och när man jobbar med kommunikation så sitter man ofta och tänker på sakerna bakom. Kanske inte, man sitter och betygsätter personen som håller talet. Men du sitter också och tänker, vad ville hans talskrivare ha sagt med det? Eller varför ville de att han skulle tynga på det ordet? Att man tänker på hela strategin bakom och vilka effekter och budskap, tonalitet och de här bitarna. Så att det, man nördar ner sig lite extra, tror jag.
Ja, men och särskilt om man då får prata med... Nu, det finns ju några som har jobbat för amerikanska presidenter.
Ja.
Till exempel en av mina... Alltså om jag någonsin skulle säga att jag har en idol här i livet.
Mm.
För den definitionen är ändå ganska snäv. Mm. Så finns det en i USA som heter Vinka LaFleur. Hon var Clintons utrikestalskrivare.
Okay.
Hon skrev till exempel det här Falklands-talet, har jag för mig. Hon skrev också Berlin-talet.
Mm.
Har jag för mig. Jag håller det för osagt, för det var väldigt många år sedan. Mm. Men hon har ju den här förmågan att tänka dels parallellt och sen i flera steg samtidigt. Vilket gör att hennes texter blir så otroligt kondenserade och säger så otroligt mycket.
Mm.
Och sen har jag då den svenska kanske idolen Marit Danielsson, som jag faktiskt också alldeles nyligen haft i podden. Som du som lyssnar inte är en vanlig lyssnare, utan du kommer in för att bara lyssna på Johanna. Gå tillbaka någon podd och lyssna på Marit Danielsson, för det är det här betydelsebärande ord.
Mm.
Att man inte använder ord som bara är tunna, den här fatiska kommunikationen, att hålla kommunikationskanalen öppen, utan faktiskt bära en massa budskap i orden.
Ja, nej, jag tycker att det är supercoolt. Jag har ju Obamas talskrivare John Favreau. Jag tror att han är idag, var han 34. Han började när han var under 30 skriva för presidenten. Och han skrev många av de här betydelsefulla talen när han valdes in. Det är ju en sån här superbegåvning. Som...
Ja, han var ju här i fjol.
Ja.
Var du där då?
Nej, tyvärr inte. Var du det?
Men jag var där så pass tidigt. Så att jag haffan. Jag tänkte, den här står han bara. Hur? Jag kommer ju aldrig mer att träffa honom hela mitt liv. Så att jag gick fram och så bara snackade jag upp han lite.
Ja, det är helt rätt. Här,
typisk trevlig amerikan. Mm. Man står så här,
men du fick inte med honom i podden?
Nästan, faktiskt. Mm. Det är till och med så att han har lovat att vara med. Men jag måste gå via en annan person. Som jag ska boka honom via. Och så ska det lösa sig via Skype och sådär. Så det är lite för mycket tech. Men du gillar ju tech.
Det är klart jag gör. Annars hade jag aldrig suttit på Microsoft. Nej, men jag älskar tech. Bara nu när du kom hit. Vi sitter för övrigt i Microsofts inspelningsstudio. Som vi har tillgänglig på kontoret. Men när du kom hit med alla dina prylar. Blev jag ju supernyfiken vad allting är. Och sådär. Så bara, men nu ska vi inte fokusera på vad det är för sladdar här. Men jag tycker att det är jätteroligt och det är en ynnest att få jobba med.
Ja, jag håller helt med. När jag köpte den här podcastutrustningen så bad jag helt enkelt ett proffs att plocka ihop det jag behövde för en viss budget. Och jag har jobbat, alltså jag läste ju fysik på universitetet, så jag tycker inte att det är särskilt jobbigt att koppla ihop allting. Det jag var mest nervös inför, det var huruvida jag skulle kunna ladda ner själva programvaran för ljudkortet så att det skulle installeras på korrekt sätt i min dator, för jag är inte digital native.
Nej.
Men efter en lång kväll så var det gjort och nu vill jag inte byta dator.
Nej, det förstår jag.
Jag vill inte göra om det igen.
Nej. Mjukvaran är ju minst lika viktig.
Ja, nej, men annars när det gäller kodning, det tycker jag är jätteroligt. Jag är verkligen basic. Men min webbplats till exempel, den är tema med öppen kod.
Ja.
Så då sitter jag och lär mig koderna. Så sen drar jag runt
det. Det finns ju så många kurser nu och gratis kurser. Så jag önskar att jag hade lärt mig det redan i skolan.
Det borde vara ett eget ämne.
Ja, det är klart. Det känns så otroligt självklart. För att jag tror att alla skulle ha nytta av det. Man, vi har ju kodstugor och sånt här på kontoret också. Och ihop med kodcentrum som för öppna för alla barn. Och det är så kul. Men man ser vilken avancerad nivå de är på när de är 9-10. Där vi, när man får lite stress själv. Att så här, oj, det där borde jag ha bättre koll på. Så det känns som, amen, skulle man få lägga till fria skolämnen som jag, när man kunde pussla ihop i USA, då hade jag ju valt liksom, ja, kodning, retorik självklart, och någonting med medierätt eller källkritik.
Mm.
För det var
källkritik,
väl,
väldigt viktigt.
Ja, det var bland det bästa jag läste när jag läste på journalisthögskolan. Det var mycket, mycket bättre än de teoretiska ämnena, om jag säger så.
Ja, men alltså det handlar ju om att man ska lära sig att tänka, tycker jag.
Ja, men idag, speciellt när det går så otroligt snabbt och tekniken underlättar på så många sätt att vi tar till oss nyheter. Det är så lätt att det sprids, ja, felaktigheter helt enkelt, och det är jättesvårt att stoppa, och det är förtroendekriser och allt möjligt innan man ens har hunnit ifrågasätta källan. Så det tycker jag också att det borde man komma in i tidigare i tankeverksamheten i skolan.
Ja, och sen dyker du då in på det som jag tycker är så otroligt intressant, och det är krisretoriken.
Mm.
Därför att det flödena går så fort och det är väldigt svårt att kontrollera. Ja. Men digitalt, alltså det som händer på nätet kan man ju ändå fånga upp med olika hjälpmedel.
Ja, alltså bevakningen tycker jag är väldigt bra idag. Med alla nyhetsalerts och omvärldsbevakningen är digitalt bra, och det är ett av de absolut viktigaste verktygen jag har i mitt jobb i alla fall. Däremot kan det ju vara svårare att hinna agera och få ut, innan man ens har hunnit undersöka vad det är som har hänt, stämmer de här påståendena, så kan det ju redan ha liksom blivit en storm eller någonting innan man ens har hunnit liksom undersöka vad det är som har hänt och kommit med ett svar eller en kommentar på det. Så att det är ju oftare det egna arbetet, det manuella. För att plocka upp saker och hitta saker i tid, det tycker jag att vi är rätt bra på idag.
Men om man tittar på då så här, nu är du kommunikationschef på Microsoft.
Mm.
Vad innebär det? Hur ser din arbetsdag ut? Det här är verkligen ett techföretag.
Ja, det är det. Ut i fingerspetsarna. För det första så är det ju, jag trivs ju otroligt bra med att vara på en arbetsplats där arbete är någonting man gör, inte en plats. Och jag tror att många yngre människor också liksom tilltalas av den mentaliteten. För jag jobbar hemifrån eller från kaféer eller från flygplatsen eller soffan. Och kan fortfarande få tillkomst till allt digitalt. Det är inte så att jag måste vara på en arbetsplats där det finns en server eller så. Utan nu med molnet och den enda höga säkerheten som finns där, så har man full tillgång till allt och kan jobba minst lika bra från annanstans. Och alla våra möten har vi med folk från Skype, eller via Skype då. Så all teknisk utrustning finns, men det är en vanlig dag kan verkligen se ut hur som helst beroende på var man är och vilka man träffar. Men all intern och extern kommunikation egentligen.
Den är digital?
Ja, idag är den ju det. Och brukar säga, utan länk har det inte hänt. För att printtidningen kommer senare. Och där är ju svårt att få in en rättelse eller sånt. Det är ju den här snabbfotade digitala världen. Det är där de riktiga färska nyheterna. Det är där jag tror man har mest chans att påverka.
Mm. Om man tittar på, om vi går tillbaka till Nordnet-tiden och så går vi över till Microsoft. För det var ju ändå en liten annan verklighet där och då.
Mm.
Men jag vet att Günthers schema som sparekonom där, det handlade om att blogga på måndagar, vlogga på tisdagar, podda onsdagar, vlogga torsdagar och blogga fredagar.
Mm.
Och det här var ju en strategi som ni hade lagt.
Absolut. Då satt jag ju som PR-chef i Norden och då hade vi en sparekonom i varje land. Vi hade olika mål på dem och det var ganska tuffa mål. Men det här var ju personen vars egentliga arbetsuppgift är att vara talesperson och bygga förtroende för bolaget och kännedom. Och vara liksom nära kunden i allt. Så då var det ju verkligen de digitala kanalerna, det var ju där vi skulle synas. Det är ju mycket mer, men vi når ju fler där än genom att vara ute på fysiska möten till exempel. Så att vi satte ju upp mål, hur mycket ska de blogga, hur många filmer ska de spela in, hur många Twitterföljare ska de öka i månaden och så. Så vi hade väldigt hårda mål för alla och det mätte vi ju kontinuerligt också och gjorde uppföljningar. Och dels så kunde man ju sitta och grotta ner sig i all den här datan med vilka sökord kommer besökarna in till bloggen från. Och så gjorde vi undersökningar på den podden då vi hade där, Sparpodden. Så gjorde vi undersökningar på lyssnarna. Vilket betyg ger de programledarna? Hur uppfattar de dem i tonalitet och allt möjligt? Och vilka ämnen vill ni att de pratar mest om? Och, ja.
Och hur fick ni underlaget till de undersökningarna?
Det gjorde vi faktiskt genom att uppmana i bloggen. För podd är ju fantastiskt för nu når många. Men det är svårare att interagera. Så då gjorde vi att varje poddavsnitt skulle släppas med ett bloggavsnitt. Där folk då kan gå in och kommentera och ställa sina frågor som man sen tar upp i nästa avsnitt och så vidare. Och då la vi ut som en plugin på varje blogginlägg en pop-up-undersökning där. Så vi fick väl in en sån 400 svar tror jag. Och wow. Mycket fritextsvar och sådär. Så att det var ju guld för oss i hur ska man fortsätta liksom, affärsutveckla det här. Vart ska det ta vägen? Och sen när vi startade poddar i de andra länderna låg ju det till stor grund också. Så det finns ju många sätt, även om podd inte är interaktion live ofta. Så finns det ju andra sätt att ha en konversation med lyssnarna och målgruppen liksom, i andra kanaler.
Och de här filmerna, vloggarna?
Mm. Det var ju samma sak där, att vi sökte lite på vilka ord och vilka teman är vanligast för besökarna att komma in på. Vilka blogginlägg är mest lästa. Och då gjorde man ju filmer av dem på de populära ämnena. Och kanske förklarade vad är ett investeringssparkonto. Eller hur ska jag börja spara till mina barn. Hur gör jag med pensionen. Så att man gjorde det också baserat på inte vad vi tyckte var intressant. Utan vad kunderna faktiskt ville veta mer om. Och det, vissa gillar att titta på filmer, vissa gillar att lyssna på poddar, vissa gillar att läsa. Så att det ska finnas någonting för alla och då skadar det inte om det är olika kanaler att ha dubbelt innehåll så att säga.
Nej, för det är en sån här tanke som jag har när jag hör dig prata om det här. Kan man köra samma grej i alla kanalerna?
Ja, absolut. Så länge man ser att det finns ett intresse och som sagt, vi hade ju, det var ju lite olika målgrupper för varje kanal. Så beroende på målgruppen så anpassar du ju budskap och nivå också. Och längd och sånt. Jag menar, poddar kan vara ganska långa.
Ja, den här är en timme.
Ja, precis.
Och jag har frågat lite sådär nu och då. Ja, men tycker ni att den är för lång?
Ja.
Nej, 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 ni får gärna prata längre. Och då känner jag så här, wow. Ja. Det orkar jag inte.
Nej.
Jag tycker en timme är ganska bra.
Mm.
Men en halvtimme funkar ju också.
Mm. Ja, jag lyssnar på poddar antingen som är 20-30 minuter så hinner jag en riktning till jobbet. Eller så tar jag ett långt avsnitt och hugger upp i två. Så att, det spelar ingen roll för mig heller.
Nej, och så tänker jag så här. Film däremot. Den vill man ska vara väldigt kort.
Ja, kort och koncis. Man tappar. Vi tittar ju väldigt mycket också på när tappar man tittare. Och där blir det ju också i. Liksom man lärde sig att förändra skrivandet av artiklar. Där man tappar läsare tidigt. Du måste ha någonting som fångar direkt. Du kan inte komma till det i sista meningen. Det är lite som att när man läser böcker idag så vill man nästan läsa sista sidan först. Så också ur den tanken så med film så fick man ju försöka optimera det. Och jag tror att det mesta hamnade under 3 minuter.
Ja, alltså när jag tittar på de klipp som jag tittar på YouTube.
Mm.
Jag känner ju själv att så fort det börjar gå över 3-3,5 minuter. Mm. Då ska det vara väldigt mycket till för att jag ska orka fortsätta titta. Yeah. Däremot om jag lyssnar på någonting. Om jag är ute i trädgården eller jag är ute och går. Eller ofta så lyssnar jag faktiskt på kollektivtrafik.
Mm.
För att bara ta mig från punkt A till B. Yeah. Och då lyssnar jag på en podd. Då kan jag lyssna hur länge som helst. Mm. Och läsa också så här. Jag vill inte att det ska vara för långt. Utan jag vill ha en munsbit som jag får gå omkring och tänka på.
Ja.
Kommer det flera i samma, där är det mer så här, nej men varför, det här är flera blogginlägg i ett, brukar jag tänka.
Mm.
Varför kunde du inte göra en serie istället? Då kommer jag tillbaka imorgon. För att,
ja, men det är nog lite det här bit-sized learning. Man vill ha små bitar hela tiden. Det är samma som på morgonen så jag scrollar igenom all omvärldsbevakning. Och då läser jag rubriken. Är det någonting som fångar eller det där måste jag titta närmare på. Då gör man det. Det är samma som att jag sparar ju 100 artiklar som jag... Ja, jag vet inte riktigt när jag ska hinna igenom dem. Så mycket jag vill ha kort och koncist.
Mm.
Så det är en sån här semestergrej för mig att ligga och få läsa en tidning från början till slut. För det gör man ju väldigt sällan.
Ja, jag har faktiskt, jag älskar Fokus. Detta är inte ett sponsrat inlägg. Men det är faktiskt den enda tidning, nyhetstidning som jag läser. Jag läser
faktiskt. Men det är hög kvalitet.
Det är hög kvalitet. Och den, man får ju den på fredagar. Men jag läser den under helgen.
Mm.
Lördag och söndag. Så en lång frukost sitter och läser. Yeah. Det älskar jag.
Mm.
Men i övrigt, nej men jag har inte ro i kroppen. Och det här tycker jag är lite spännande. För det är så samhället har utvecklat sig. För jag minns när jag gick på universitetet. Då hade jag DN. Jag satt och läste DN till frukost. Och
sen det gör jag också.
Ja.
Och det känns länge sedan nu.
Ja.
Nej. Jag konsumerar mer. Men mycket, mycket mindre. Om det, if that makes sense.
Ja. Men om vi går tillbaka till det här med talespersoner. För du var inne på det. Att ni hade, på Nordnet så skapar ni sparekonomerna som talespersoner. Ja. Hur tänker du när du ska vara med och bygga en talesperson?
Det där tycker jag är superintressant. Och tidigare när jag jobbat på byrå så har vi jobbat mycket med person-PR också. Och egentligen så behöver man ju hitta talespersoner. Jag tycker inte att man behöver hitta det i en viss roll. Man måste inte vara talesperson för att du har en viss titel. Utan egentligen den som bäst når ut, som är tillgänglig, som bygger förtroende, som stärker varumärket. Så att man kan ju hitta dem lite varstans i organisationen. Det är inte att det måste vara en viss senioritet heller. Vissa är helt naturbegåvningar på det här. Och vissa bör man träna upp. Men inte sagt, de kan ju bli minst lika bra dem. Så jag tycker ju, det egentligen får man titta lite grann på de förutsättningar man har. När jag kom in på Microsoft hade vi, jag tror låg 42-talets personer på hemsidan när jag kom in. Vilket, jag förstår att journalisterna blir förvirrade, vem ska jag ringa? Och det var lite krångliga amerikanska titlar ibland och sådär. Så då försökte vi liksom spetsa ner, vem är ansvarig för IT i skolan? Vem är ansvarig för Internet of Things? Vem är ansvarig för så att det finns en talesperson som också ska vara expert och tillgänglig för media. Och ja. Så där är egentligen hjälpa dem ganska mycket med budskap. Men också retoriken. Hur ser de ut och när de står på scen? Vad har de för rörelser? Vad har de för tonalitet? Pratar de för fort eller för sakta? All kommunikation, och det är inte bara verbalt. Och samma sak som att man försöker få ut dem i sociala medier. Att de ska vara tillgängliga. Det ska inte bara vara att man plockar upp när det ringer en journalist. Utan gärna vara lite proaktiva och se de här PR-möjligheterna. Man behöver ha lite PR-glasögon på sig.
Ja, men det är exakt det som ja, nu har jag suttit väldigt länge ute hos en kund och varit deras pressis. Otroligt roligt.
Mm.
Men då har jag pratat väldigt mycket med människor som sitter ute i landet.
Mm.
Att, ja, men det är det här jag vill att ni ska titta efter. Det här är nyhetsvärdering.
Just det.
Om någonting sånt här sker och de här sakerna faller samman i en enda händelse. Snälla ring mig. Så, vilket de har gjort.
Ja.
Jättespännande.
Mm.
Eller bara... Okej, nu ska du ut i media.
Mm.
Det är för att de ringer och vill ha kommentaren från den regionala ansvariga personen.
Mm.
Ja, du får gärna ringa mig och så kan vi bolla lite innan. Yeah. Och så har de börjat göra det. Jätteroligt.
Mm.
Och så pratar man om, ja men vad är det du vill ha sagt? Ja men jag vill att de ska, alltså syfte.
Mm.
Syfte tycker jag många människor har väldigt svårt för.
Ja.
Och jag kör en ramsa. Vad vill du att folk ska tycka, tänka, känna, kunna veta, göra när du är klar?
Mm.
Och då svarar man på dem. Tycka, tänka, känna, kunna, veta, göra. Man kan sätta sig med ett papper och bara skriva upp dem. Och så bara svara. Vissa är aktiva och vissa är passiva. Ja. Och man får inte svar på allt. Det är helt okej.
Okay. Mm.
Men när man känner att men nu har jag svarat. Mm. Nu vet jag vad syftet är.
Mm.
Jo, men det är ju att de ska få en viss kunskap om hur läget ser ut. Alltså faktamässig kunskap. Och sen så vill vi ju påverka dem. Så att de också känner att det är viktigt att... För att till slut göra på det här sättet.
Exakt. Ja, men du måste ju väcka något slags engagemang. Men förtroende är ju superviktigt också. Just som talesperson för ett bolag. Speciellt när det krisar. Men... Ja, nu tappade jag frågan där.
Ja, nej men vi håller på med talespersoner.
Ja.
Ja. Och då säger du till exempel att ja, men man ska hitta personen som är som det ligger lätt för på något sätt. Inte beroende på titel utan snarare så här, vem är det som tycker att det här är lite roligt också?
Mm.
För du säger så här, ja men man ska ha PR-glasögon.
Mm.
Så man börjar tänka lite grann, ja men så här kan man ju, nej men nu kommer de här att bli intresserade av, då kan vi nätverka på det här sättet. Eller vi kan komma ut med våran nyhet på det här sättet och så vidare.
Ja, för vi är på ett så här stort bolag, vi är 650 pers i Sverige. På min lilla avdelning så har vi ju inte koll på allting som händer på bolaget. Så det hänger ju på att, för att vi ska kommunicera vad bolaget gör, måste vi få in tips internt ifrån. Och där har man ju, det finns ju verkligen personer internt som bara, men du, tror inte att det här är någonting? Och så blir det ett guldcase globalt. Så många gånger så, det är inte vi som ska sitta heller på, ha koll på, övergripande koll på allt. Utan man behöver få de här tipsen inifrån organisationen. Så exakt det du sa om nyhetsvärdering, det har jag ju, jag har haft 3 interna utbildningar under hösten. Och då har nyhetsvärdering varit liksom, det är A och O. Hur ska man tänka och sen liksom göra en intern pitch ungefär. Som att likväl vi kan göra en extern pitch. För utan nyhetsvärdering så kommer ju inte någon bry sig. Du kommer inte skapa något engagemang, du kommer inte nå ut. Du får varken om att tycka eller tänka eller känna eller veta någonting. Så nyhetsvärdering är ju lite A och O, det tycker jag. Mm. I hela den utbildningspaketeringen eller vad man ska kalla det.
Ja, men alltså, man kan kalla det för många olika saker. Man kan säga att man har retorikutbildning eller man har medieträning. Mm. Just medieträning tycker jag är ett extremt svårt ord. Därför att du kan inte träna media.
Nej.
Däremot mediehantering, men det är ju inte sådär välkänt. Men det är det du gör, du hanterar media. Du hanterar dina egna budskap och så vidare.
Eller medierelationer.
Eller medierelationer, för det är ju det handlar om.
Ja, ja men PR är ju relationer. Det är ju egentligen det som är nyckeln.
Publika relationer.
Precis. Men PR, det är ju svårt, det är svårt. För det är många som, allting glider ju in i varann idag. Så att det är svårt att försöka liksom förklara upp, vad är content marketing? Vad är köpt? Vad är förtjänat? Vad är ägda kanaler? Vad är skillnaden? Hur jobbar man olika i de olika kanalerna? Så att det har nog varit en grundförutsättning för framgång att få den förståelsen internt i organisationen. För det har blivit mycket bättre nu.
Ja, och då har ni både utbildat internt.
Ja.
Vad har ni mer gjort?
Så vi har gjort medieträningen då, avtalspersoner. Först skalar vi ju ner ganska mycket. Och sen så drillar de. Och det funkar ju inte att säga, jag var medietränare för några år sedan. För medielandskapet förändras otroligt mycket. Det är olika frågor på agendan. Det är nya vinklar. Eftersom att vårt bolag förändras varje dag. Så kommer du kommer inte få samma fråga 2 gånger i stort sett. Därav är det ju väldigt viktigt att både utsätta sig för liksom faktiska medierelationer kontinuerligt. Men också ha liksom ett öra ut mot marknaden och våga pitcha in saker själv. För det är där jag tror det är mycket mer bekvämt att få de reaktiva frågorna. Att någon ringer upp dig. Så,
ja, både och. För jag tänker så här, om du själv är aktiv, då styr du ju agendan på ett helt annat sätt.
Ja.
För är du bara reaktiv, då är det ju någon annan som har satt planen framåt.
Ja, absolut. Och det är där vi försöker få dem att se möjligheter. Att talespersoner själva tar den rollen. Men på Nordnet var det ju så bra setup. Att man har en person som är dedikerad bara för det här. För då är det alltid dens prio. I sådana här organisationer är det ju svårt kanske att ta någon person som sitter i väldigt mycket möten. Ska vara ute och träffa kunder och liknande. Att få den att prioritera upp PR. Så det är lite mer det. Att man behöver få upp det på agendan. Och har man med det i ledarskap, har man med det i målen för bolaget. Och prata varumärke och liksom. Då blir det ju, då förstår man lättare vad det leder till. Eftersom att det kanske inte svarar mot allas mål.
Nej, en av mina mantran är det här formbär budskap.
Mm.
Se till att det bär ditt.
Mm.
Men då behöver man ju först veta, men vad är vårat budskap?
Exakt.
Och det ger ju ingenting nu kommer vi bara säga så här, och så hålla med varandra. Men jag lovar, kära lyssnare, det är bara en väldigt kort period här nu. Men den, hela den här, det spelar ingen roll om de på kom, marknadsföring, information, vad ni nu vill kalla era kommare. Så. Om de har full koll på varumärkesplattformen till exempel, men ingen annan i företaget har det. Eller ledningen har lite koll, de satt med som någon tyckare vid något tillfälle. Nu har vi tagit fram vision och mission. Ja, strålande, så spretar den som bara tanken. Jag jobbar ju själv väldigt arketypiskt för att det ska bli så tajt som möjligt. Och jag har läst några sådana här måldokument genom åren som man bara, oh, really? Så. Och då kan man ju förstå att om det inte ens är tajt när det kommer ut från kom, då är det svårt för resten av organisationen att förstå vad det egentligen handlar om.
Ja, verkligen. Alltså så är det. Och när ett bolag förändras så mycket som vi gör, vilket är hela tiden, då är det ju lätt att vi på de här rollerna kanske hinner förändras lite mer än resten av bolaget. Och där är ju hela tiden den här viktiga biten med internkommunikationen. Att den ska vara knuten. Vi jobbar väldigt tajt med HR också för att få med hela det här som vi kallar growth mindset. Och att göra den här förändringen i kulturen. För det är väldigt lätt att kommunicera någonting utåt. Men har glömt att titta inåt organisationen. Är alla med på det här? Drar vi åt samma håll liksom? Så där, det är en stor utmaning, men det är också väldigt roligt. För att det finns, när man tittar internt i vår organisation, så tittar man på en sån här scores hur, ja, om folk trivs på jobbet och är man stolt. Absolut, vi har så mycket ambassadörer, och det har ju snarare varit det att alla vill synas och höras och berätta om allt bra vi gör. Att det har varit svårare att tajta ihop det till, nu har vi de här officiella talspersonerna. För att det kan inte vara alla 650 personer kan inte tala publikt i varumärkets namn så. Men det är ju väldigt positivt. Och då har vi ju försökt odla det istället. Att hur är du en ambassadör? Vilka kanaler kan du använda dig av? Hur bygger du ett personligt varumärke? Vilka plattformar och så. Och där finns ju många bra interna exempel också. Som kanske inte är talespersoner. Så att det gäller att bygga båda delar.
Jobbar på Microsoft men jobbar med Microsoft. Exakt.
Ja, de är ofta ännu bättre. Man verkar i forum och sånt här, så innan vi hinner svara ibland så har ju liksom ambassadörer, om man ska kalla dem då, åt oss, har gått in och svarat, ofta extremt hög kunskap och ja, de kan väldigt, väldigt mycket och de svarar i vårt ställe. Och det är ju ännu mer förtroendeingivande att någon annan pratar om oss istället för att vi ska prata om oss. Så det är ju bara att tacka och ta emot och värna om dem.
Och vad ser du har varit framgångsrika faktorer ut från Microsofts del eller sida för att just få de här externa ambassadörerna att ta det här ansvaret och kliva in?
Ja, alltså varumärket är ju det de säger om oss. Så att man inte ska försöka styra det. Sen kan det ju, det är klart att ju mer research jag gjorde inför det här jobbet så blev jag också mer och mer intresserad. För min bild innan jag kom in var inte lika positiv som när jag är här. Och det krävdes ju, det var ju det som var lite frustrerande, men också som jag såg det som den absolut största kommunikationsutmaningen. Att det kanske, den public opinion skiljer sig lite från den man, där man faktiskt är. Och hur lyckas vi ta oss till den visionen som vi vill att folk, varför vill att folk ska tänka om oss. Så det känns som den absolut största kommunikationsutmaningen, samtidigt som det var ju så här, det här är roligt, här är något att bita i. För det är ett jättekänt varumärke som funnits med länge, ett av världens största bolag. Och hur gör man en, vad ska vi säga då, varumärkesförflyttning? Där är vi fortfarande.
Och det är ju det, där är ju alla alltid hela tiden. Det spelar ingen roll om det är på koncernnivå så, eller om det är som jag, egenföretagare.
Ja.
Så gå inte in och titta på min webbplats just nu. Jag hoppas att när den här podden kommer ut att det ser lite annorlunda ut. Så, för att ja, det är verkligen centralt i vad man skickar för signaler. Hur det ser ut också. För vi var inne på det också. Det är inte bara det man säger utan hur man säger det. Och hur man, om man står på en scen. Och då handlar det väldigt mycket om vad har du på dig för kläder. Om du är kvinna, är du sminkad eller inte? Har du nagellack eller ej? Har du högklackat eller ej? Och som man, har du välskräddade kläder eller ser du ut som en amerikan? Sorry. Men de har lite en annan modeförebild.
Ja.
Hur rör du dig över scenen och så vidare. Och det blir samma grej om du tar en Hur låter våra röster till exempel? Mm. Ja, jag har tänkt på att jag gillar verkligen din röst. Du har en mer så här klangfull röst.
Ja, det är, jag har ju varit allt i skolan. Nej, jag har sjungit hela mitt liv. Så att jag har nog en ganska djup röst. Och det, jag försökte trycka upp den lite grann när jag var yngre. Men det är ju bara djup.
Och sen om man tittar på... hade vi till exempel ställt upp en filmkamera här så man kunde se oss när vi sitter och pratar, då skulle de också se hur vårt hår är, vad vi har för kläder och hur ser den här inspelningsstudion ut. Jag kan säga att den är ganska liten med sådana här ljudbarriärer på väggarna och vitt tak. Vi står vid ett ståbord. Så. Vad skickar det för signaler? Mm. För det skickar ju en massa signaler. Och sen om man då går precis tvärtom, att man bara tittar på datan bakom.
Mm.
Alltså på vilket sätt, hur kommer folk in till den här podden till exempel? Som du pratade tidigare, vilka sökord är det de har tagit sig in vid och så vidare. Och då kommer vi in på det som jag tycker är jätteintressant eftersom du är lite så här geek girl techie. De här statistiken bakom digital PR.
Ja, det jag älskar ju det. Det är där... Det är där jag har fått fram väldigt mycket av våra bra PR-case egentligen i siffrorna. För data, mina kollegor i Norge säger att data är den nya oljan. Men ska vi säga data är den nya valutan. Det är det verkligen. Och på alla sätt och vis. Att man, som bolag vill man ju veta lite grann vad går hem. För att också liksom, affärsutveckla framåt. I kommunikationen vill man veta, tar de emot våra budskap? Vad vill de ha? Och när man inte skapar engagemang så undrar man ju samma sak. De har kommit in på den här sidan men de gör ingenting. Vad är det som saknas? Och därför går ju att analysera data i oändlighet för att få väldigt mycket insikter. Så att kan man använda data i PR så tror jag att det har mycket större chans att lyckas. För att du baserar det på användarna.
Har du något case som du kan dela med dig av?
På Nordnet gjorde vi en rätt kul grej där vi gjorde ganska mycket PR-undersökningar. Och då frågade vi en sån hypotetisk fråga. Vilken person eller vilken musikartist eller sportperson skulle du vilja köpa aktier i? Vad kan det kosta? 2000 kronor att ställa den frågan i undersökningar. Och PR-värdet då, om man ska prata det, var ju extremt. Det var ett sånt lyckokast. Och det var ju allt ifrån Robin i Swedish House Mafia till i Zlatan. Och det är en sån här, man kan tänka sig, men den frågan, hur binder den tillbaka till varumärket? Ja, men vi fick ju faktiskt prata om börsintroduktioner och att vissa personer säkrar upp optioner i sina personliga varumärken. Så att det liksom återknöt i slutändan ändå till vår affär. Även om det inte var supertydligt.
Behöver det vara supertydligt?
Nej, alltså, det kan ju bara vara att vi vill synas i vissa frågor. Eller att vi gick ut med statistik över vilka börsbolagsidéer finns på Twitter. Då kunde vi äga den frågan samtidigt som vi fick chans att visa själva på våra talespersoner som är väldigt aktiva i Twitter. Så det gjorde ju istället att vi fick mycket mer följare och en trovärdighet som early adopter i de medierna. Så att det kan ju vara ett sånt syfte. Det behöver ju inte vara liksom en säljsiffra. Men det går att göra väldigt mycket kul med data.
Mm. Ja, jag tänker mycket på de här... Vad ska jag säga? Man sitter och tittar på till exempel Google Analytics.
Mm.
Och då får man lite olika data som många säger så här. Ja, men det där är irrelevant. Det där är relevant. Nej, men det är de där sakerna du ska titta på. Vilka är dina favoritmål? Data som du tittar på.
Jag gillar ju engagemang. Att mäta det. Och se hur många har gjort någonting. När de har sett någonting vi har släppt. Har de delat filmen? Har de... skrivit en kommentar, har de skickat tipset till några vänner, kan man se att det väcker engagemang, så tycker jag att det räcker väldigt väldigt långt. Sen sitter ju vi med pressrummet bland annat, och där tittar vi också jättemycket på vilka sökord kommer man in på, vilka ämnen söker folk på, vad vill de veta mer om, vilka ord och liknande, hur tilltalar vi målgruppen och de som faktiskt kommer hit, vad kommer de hit för. Så det är väldigt olika beroende på vart vi vill. Men engagemangsmått tycker jag att man borde ha på i stort sett alla kampanjer. Jag tycker nästan inte att man borde få göra saker utan det. Och det är ju rätt lätt i sociala medier och digitalt idag att få fram det. Så det borde man ha ett mål för redan i briefen nästan.
Och ändå så läste jag att det bara är, var det så här, 2 av 10 i styrelse som har förmåga och insikter i hur sociala medier.
Det där är så skrämmande. Om man tittar på digitaliseringen idag, att man inte har strategier för de bitarna. Och hur ska du kunna vara en attraktiv arbetsgivare om du inte har en plan för det? Eller att du tänker hur ditt bolag, men som det här till exempel, att vi jobbar aktivitetsbaserat. Det attraherar yngre människor att kunna ha den friheten. Så att man inte ens har en plan för att man måste sitta fysiskt på ett kontor om några år. Det tror jag kommer vara jättesvårt för de arbetsgivarna som inte har en strategi för det. Så de bitarna inom digitalisering är superviktigt. Hela den transformationen och hur man ska attrahera potentiella medarbetare framöver. Det är ju i konkurrenskraft viktigt.
Mm. Och vad ser du kommer framöver?
Sådana här trendspaningar, det är ju alltid svårt. Men vi håller ju på att utveckla vårt eget kontor med Internet of Things. Vi har kunnat se att man kan skala ner ganska kraftigt på plats till exempel. I och med att alla inte jobbar från kontoret jämt. Man kan även gå in och titta i Outlook om vissa rum inte har använts inom en kvart från mötesbokningen. Så tas mötesbokningen bort för att den känner av då sensorerna att ingen har kommit in i rummet. Eller man kan gå in och titta var folk sitter uppkopplade. Så att om man vill jobba med ett visst team eller en viss person så kan man bara, var sitter den här personen, då går jag dit. Man kan stänga av värmen i vissa rum om de ändå inte används. Så att det finns ju extremt mycket möjligheter att spara också. Som företag på att satsa på digitalisering. Så det finns, Internet of Things är ju sån här, det är så spännande. Och där är vi uppstarten i Sverige. Så det ska bli väldigt kul vilka arbetsplatser som tar till sig det. Och verkligen kopplar upp allt. Ska man kunna beställa kaffe i kaffemaskinen bara jag använder sin röst? En latte, tack. Eller hur kommer det se ut? Så det finns ju jättemånga sådana spännande innovationer.
Och vad blir de kommunikativa utmaningarna för de här innovationerna, tänker jag då?
Det finns ju extremt mycket fördomar både mot det här med aktivitetsbaserade arbetsplatser till exempel. Där man ser att men är det inte svårt att samarbeta om man inte sitter tillsammans fysiskt. Det är kommunikativa utmaningen att få fram det. Men då tror jag att det viktiga är ju att du kan visa på verktygen och det blir ju såklart mer trovärdigt när man lever i det själv. Man kan dela dokument och skriva i samma dokument samtidigt och liknande. Så det finns ju många kommunikativa utmaningar med digitaliseringen för att man är ofta skeptisk tills man sett fördelarna med någonting också. Så det finns ett antal där att bita i.
Ja, jag tänker också så här, när Trello kom så tyckte jag att det var jätteintressant. Vad skönt, här kan jag lägga upp min plan och så vidare. Så var man väldigt så här engagerad och... Jag har Trello med flera av mina kunder till exempel. Så när jag öppnar så ser jag liksom vad de håller på med på sina företag och sådär. Det är jätteroligt. Men sen så kommer jag alltid tillbaka till penna och papper.
Mm.
Och jag vet inte om det är för att jag helt enkelt är för gammal. Att penna och papper har varit mitt sätt att tänka. När jag skriver tal så sitter jag med penna och papper först. Jag strukturerar upp det, jag skriver upp mina argument och så vidare. Jag antecknar i block. Alltid liggande, inte stående. Så kan jag bara trycka alla saker och ting lite var som helst på papperet. För att då har jag lärt mig att då, när man då ska söka tillbaka till, eftersom det inte blir linjär information som man får. Mm. Utan jag måste söka informationen på olika ställen av papperet. Då associerar man bättre. Och då tänker jag så här, okej, nu har jag lärt mig en massa tekniker för att göra det jag tycker är roligast i hela världen. Det vill säga att lägga upp det så att andra människor låter sig påverkas.
Mm.
Via papper och penna. Vad svårt det blir att digitaliseras då.
Ja, fast jag sitter ju med istället. Alltså det moderna blocket är ju min dator med touchskärm och penna. Jag kan också känna det här pennbehovet ibland. Men då kan ju också datorn läsa av mina anteckningar och föra över det. Eller digitalisera det. Så på det viset så går det ju att komma åt på. Därför jag kan också tycka att det är skönt att liksom skriva av mig med en fysisk penna. Även om jag vill att det då ska digitaliseras ganska fort.
Ja, men alltså mitt sätt att digitalisera det hela, det är ju när man har suttit och bollat med någon. Det är att ta en bild på mitt
anteckningsblock. Okej.
Okay. Och skicka. Du vet, alltså det är inte så
superdigitalt. Det känns lite old school
då. Eller hur?
Ja.
Ja.
Nej, men det finns ju appar för det också som, alltså när du fotar. Och sen så läser den av och får in i Office i riktig skrift. Så det där går att effektivisera.
Ja, men frågan är om man alltid vill det. Alltså jag tänker, några av de här kommunikativa utmaningarna för digitalisering i företag är ju människor som mig.
Mm.
Jag har en fysisk almanacka. Jag skriver i den med olika färger. För jag har bildminne.
Ja.
Så att alla mina veckor ser olika ut.
Mm.
Och då kommer jag ihåg det bättre.
Mm.
Och jag har också läst forskning som visar att våran hjärna kan inte riktigt processa information som kommer till exempel i ett långt textdokument. Ja. När vi scrollar, det funkar inte för hjärnan. Så man vet inte riktigt var i dokumentet man är.
Mm.
Det kan vara därför jag inte gillar e-böcker. Mm. Utan jag beställer alltid fysiska böcker. Och sen frustrar jag lite över att det tar flera dagar innan jag har dem. Och så sitter jag där med min röda penna.
Precis,
och skriker under och skriver anteckningar i marginalen och så vidare. Mm. Jag vet att det finns appar för det. Man kan stryka under, man kan stryka över, man kan skriva och så. Men jag gillar inte.
Nej.
Jag gillar känslan.
Den det fungerar känslan ju för dig ändå, så att då kanske du inte behöver det.
Nej, men å ena sidan och andra sidan. Det är ju väldigt frustrerande att veta vilket av mina 14 block som jag använt senaste året står i.
Ja, jag är ju besatt av molnet, uppenbarligen. För jag vet att allt finns där. Det är nästan så här på frågan, om ditt hem stod i brand, vad skulle du ta med dig? Så bara, men jag har allt viktigt i molnet. Nästan på den nivån. För att där sparar jag allt som har betydelse. Ett fotoalbum skulle teoretiskt kunna brinna upp. För jag vet att jag har de sparade i molnet. Och kan skriva ut nya om det nu är de jag vill ha. Så jag är nog mer rädd för anteckningsblock. Precis som du säger. Där tappar jag bort. Och sen sitter jag och nej, vad hade jag? Så ja, det, nej, men det, jag kanske är lite väl digitaliserad med helt annat spår, men jag började ju med faxkompisar när jag var 10 år, för jag tyckte att brevkompisar tog för lång tid. Så att jag kanske är en sån där early adopter, även om den där med faxkompisar hakade liksom inte riktigt fler på. Men det gick ju väldigt fort.
Ja.
Ja.
Men om man, nu har vi pratat ganska mycket så här intern kommunikation och intern digitalisering och hur man jobbar. Mm. Om du blickar utåt då, vad ser du då?
Hur tänker du då?
Ja, hur jobbar ni utåt? Hur har du jobbat utåt? Till exempel att få pressintresserade?
Mm. Ja, men vi är tillbaka där på medierelationer. Hur viktigt det är med de personliga kontakterna och att både bygga förtroende. Och det som jag har varit så positivt överraskad med Microsoft. För att när jag har jobbat på större, speciellt amerikanska bolag tidigare, så har man kanske inte heller fått ha lokala talespersoner eller prata i lokala frågor och så. Och där är det extremt annorlunda. Och det tycker jag är superviktigt, att man just får ta de lokala frågorna, för det går inte att ha samma budskap och tro att det skalar över hela jorden på samma sätt. Så det är ju superbra att vi faktiskt har tillgängliga talespersoner lokalt. Vi har egna frågor i varje land som man kan driva. Men som sagt, det är mycket medierelationer. Där ser vi också en liksom ökad inkommande förfrågningar. Först när jag började, så jag gillar ju transparens och så här, men det är klart vi slänger upp mig på hemsidan och mina kontaktuppgifter, mitt telefonnummer, men det gick inte. Det är ett sånt tryck, och jag vet andra stora bolag i Sverige också som de har inte ens ett telefonnummer. Det går inte att ringa dem. Du måste och skriva till någon slags presstjänst på en mailadress, och så kanske de ringer upp. Men så är inte vi, utan vi tycker fortfarande om att bli kontaktade. Så. Men det är ju både utgående och inkommande. Det är ju allt ifrån en produktlansering till att man vill utbilda också. Data journalism till exempel. Hur kan journalister hitta databaser och intressant statistik för att bygga sina stories och liknande. Så att det finns så många olika syften i den externa kommunikationen. Men och sen är det ju ett väldigt pikant problem vi har, att det finns för mycket att kommunicera. Det finns så mycket bra att man hinner knappt ens. Jag är glad om vi får ut liksom 3 av 10 grejer ungefär. Och då får man verkligen fokusera på det som har störst effekt, det som skapar engagemang. Virtuella vårdrum till exempel. I Norrland, i små städer, så sitter folk framför en skärm och tar eget blodtryck och uppkopplade med sin läkare i Stockholm till exempel.
Mm. Och vet du vem det var som har drivit igenom det i Sverige?
Nej.
Det är Daniel Forslund.
Okej.
Okay. Det är jättehäftigt eftersom det är en av mina polare, så att jag är jättetransparent här. Men han är innovationslandstingsråd nu.
Bra
i Stockholm.
Titel.
Ja, eller hur?
Mm.
Ja, det känns som att de skapar tjänster för honom. Han satt tidigare som chefstrateg på Vinnova. Han är e-hälsa i Sverige.
Ja.
Allting som är digitaliserat, dina journaler, att du kan träffa en läkare online, det är Daniel Forslund. Visst är det lite coolt?
Ja, men det är supercoolt, och det är sånt man känner att kan jag genom mitt jobb bidra till de här sakerna, så är man så stolt och glad bara över det. Att just kunna digitalisera hälsa och skola, det är väl två av våra viktigaste puckar, och där jag tror också bygger till den här stoltheten. Det finns ju hur mycket produkter som helst. Man kan läsa av barns ögon när de läser för att upptäcka dyslexi tidigare. Det är tack vare tekniken. Man behöver inte gå en utredning hos en läkare som tar flera år till exempel. Så det finns så många innovationer där, kan man bara vara en liten del, så är det jättestort.
Mm. Men om vi går tillbaka till det här att du säger att det kommer så mycket bra ur det här företaget, men vi behöver välja bort för att hålla fokus och så vidare. Och det är ju alltid den här, vad ligger i linje med det huvudsakliga budskapet som ska gå ut från, i det här fallet av Microsoft.
Ja.
Och vad har ni riktlinjer för det här? Sitter ni och diskuterar det här i möten? Hur går det till när ni väljer bort? För det måste vara ganska en tuff process.
Ja, vi sitter ju på teamet på kommunikationsavdelningen och även till viss del med marknadsavdelning och liknande. Och liksom tittar på, ibland så måste man ju se på bolagets prioriteringar i helhet, visionen och så. Att de här 10 grejerna har vi på bordet. Vi kan göra 3, vilka väljer vi? Och då får man ju titta i det stora hela. Sen är det klart att det kommer saker från höger och vänster också som man vill hoppa på ibland. Nu fick vi ihop 3 roller för nyanlända som vi skapade bara för att vi vill bidra till liksom att de kommer in på arbetsmarknaden i Sverige. Så att det kommer såna här små saker där man också drivs av en passion. Vilket det är ju väldigt tråkigt om man inte har det på sitt jobb. Men det kanske egentligen är lite, det här är inte riktigt min primära arbetsuppgift, men det här brinner vi för. Så att vi vill genomföra det ändå, och så slår man sina påsar ihop. Så att det är ju en ständig prioritering.
Det här med nyanlända, det är ju inte den enda så här passionsdrivna, vad ska man säga, engagemanget som ni har på Microsoft. Ni utser ju också årets IT-tjej.
Ja, just jämställdhet inom IT är en sån kärnfråga för oss som har drivits också av vd:ar och på ganska hög nivå liksom. Och där har vi årets IT-tjej, ett av många initiativ. Vi ser ju tyvärr att intresset för IT bland tjejer minskar. Det är ju färre kvinnor i ledningspositioner till exempel på IT-företag och så att det går tyvärr i fel riktning. Och det är jätteviktigt att vara liksom, ta det här som en superviktig branschfråga.
Varför det?
Dels för jämställdheten, men också för att det här är också en framtidsbransch. Kvinnor måste ha en lika stor del av den. Och jag är ju en tjej i IT och ser ju alla fördelar med det. Och riskerna med att kanske inte haka på alla digitaliseringar och möjligheter som det innebär. Så det är en fråga som har drivits väldigt mycket. Och årets IT-tjej, vi delade ut det priset ganska nyligen här för, jag tror, 13 år på raken.
Och när du säger IT-tjej, då tänker jag så här, det är alltså yngre kvinnor.
Ja, det här är studenter. Och då, många av dem vi träffade nu när vi hade finalister, 10 finalister på besök på kontoret. De säger det, men jag är den enda tjejen på teknisk fysik eller på tillämpad matematik. Enda tjejen. Och jag tror att bara bygga det nätverket för dem att träffa varandra som är i den positionen. För att visst, det finns ju jättefördelar med att vara den enda, men du blir också ganska ensamt. Och knyta an till mentorer och få liksom inspiration och så är nog väldigt viktigt, för att många droppar ju av också de utbildningarna om man är den enda tjejen. Så det är en superviktig fråga för oss.
Ja, man ser ju också, det finns ju många olika branschorganisationer eller organisationer överhuvudtaget som håller koll på till exempel hur många har vi i ledningar. Inte bara inom IT utan överlag hur ser könsfördelningen ut.
Mm.
Och man visar ju också på faktiskt den sista raden att företag där man har en hyfsad jämställd ledningsgrupp, de är ju ekonomiskt sett mycket stabilare och framgångsrikare än andra företag. Och då ska vi inte prata om att också få in mångkulturella, men om vi bara håller oss till de olika könen. För att vi har ju faktiskt olika sätt att tänka, så, män och kvinnor. Jag talade på en föreläsning igår när de skrattande pratade om det här. Så sa jag, ja, men vi kan bara säga så här, vi är helt olika varelser faktiskt. Vi är väldigt nära varandra men vi är väldigt olika. Och då är alltså en tenta ifrån att vara humanbiolog på universitetsnivå. Så jag vet faktiskt lite vad jag pratar om.
Mm.
Titta bara på, googla hur ser hormoncykeln ut för en kvinna, menstruationscykeln. Hur många hormoner är det som interagerar och på vilket sätt och hur stora är de olika nivåerna.
Mm.
Så börjar man förstå att kvinnor är annorlunda än män. Släng då in en annan Google-sökning och titta på hur ser en kvinna rent hormonellt ut under en graviditet.
Mm.
Det är en väldigt intressant sammelsurium av hormoner som spelar. Det var ju länge också så att om man skulle bli sommelier, det är väldigt, det har varit väldigt mansdominerat.
Mm.
Just därför att kvinnor har hormonella cykler som går. Och då blir det ibland lättare, ibland svårare att känna dofter som påverkar hur de då tycker om de olika vinerna. Jag ser ju bara hur alla kvinnor som jag känner inom... vi kan väl kalla det för kommunikation.
Mm.
Även om det är ett väldigt, väldigt brett begrepp. Har andra sätt att tänka på än män.
Mm.
Och att man helt enkelt passar så himla bra ihop.
Ja, alltså vi är också med i en branschorganisation som heter Vimentor. Som just också driver de här frågorna. Och där hade de senast, det var personer i ledningsgrupper från alla stora IT- och telekomföretag i Sverige. Och de hade en dragning av en genusforskare i, tror jag, 2 timmar. Och det var bland det bästa och mest lärorika jag har hört. Som, jag tror vi var flera internt som kände att det här var en ögonöppnare. Även för oss som redan tycker och tror på att det här är en viktig fråga. Så jag tror att man, jämställdhet, vi får ju de här frågorna jämt varför han inte årets IT-kille då. Men vi måste ju driva de här frågorna eftersom att det också går i lite i fel riktning som det ser ut nu. Det skulle inte vara ett roligt Microsoft med bara män.
Det skulle faktiskt inte vara ett roligt någonting.
Nej.
Om vi bara har den ena.
Nej.
En väldigt homogen grupp.
Nej, exakt.
Så.
Mm.
Men du, superintressant att få vara här. Nu har vi betat av en massa olika ämnen. Ja. Vi har liten tid kvar. Mm. Är det någonting som jag inte har frågat dig om som du gärna vill ta upp?
Oj, det var den svåraste frågan idag.
Eller hur?
Nej. Det kanske är så här, när jag föreläser ibland får jag ju frågor hur man kommer in i kommunikationsbranschen, hur man kommer in i PR och liksom de aspekterna.
Och vad svarar du då?
Jag har ju en extremt krokig väg in. Men jag tror ju väldigt mycket på kontaktnät och vara aktiv. Och det här med personligt varumärke är superviktigt. Nästan viktigare än ditt CV om du söker ett jobb. Att du kan visa på att du förstår kanalerna, du använder dem. Du kanske har en egen blogg där du trendspanar om något ämne. Du har byggt din egen sida själv eller du har en podcast eller liknande. Jag tror att det blir ju mer och mer viktigt just ur kommunikationssynpunkt. För att man ska förstå vem är du och vad kan du tillföra bolaget. Så vad är bättre än att ha liksom, realtidsarbetsprover ute?
Jag följer på det. Det här har vi aldrig pratat om. Men det här, när jag kom ut från IHR 2008 så gick hela världen in i en global finanskris.
Mm.
Det var lite så här tråkigt för mig.
Ja.
Eftersom de jag hade tänkt börja jobba hos, som hade tänkt att jag skulle börja jobba hos dem.
Mm.
Stor PR-byrå. Helt plötsligt bara, nej men vi måste nog kolla läget lite här, vi pausar. Och då var det så här, åh nej, vad ska jag göra då? Så. Ja. Alla mina kursare som hade sökt jobb på våren hade ju fått toppjobb med hur bra lön som helst. Men i och med att jag tänkte så här, nej men det är ett guldläge, nu ska jag bara fokusera på att göra riktigt bra ifrån mig, lära mig så mycket som möjligt. Jag orkar inte springa på massa anställningsintervjuer och så nu, för jag behöver hålla fokus på det här projektet och de här. Ja. Så kom det ut ett jobb som talskrivare till ICAs vd.
Mm.
Och jag kände bara, det vill jag ha. Det är jag. Det är jag. Och så skrev man det här cover letter och så skickade man in CV och det var till en sån här rekryterings, jag tror att det var Bomans nätverk faktiskt. Och då ringer han upp mig och så säger han, ja, jag ska vara helt ärlig, ditt cover letter är skitbra, ditt CV är väldigt tunt, för jag bytte ju bransch.
Yeah.
Ja, så jag hade ju liksom inget bakåt. Jag kan inte säga huruvida det är du som har skrivit det här cover letter eller ej. Så jag kommer inte att kalla dig på intervju.
Oj.
Men jag uppmanar dig att se till att det finns mer material kring dig.
Och
jag
var bra uppmaning.
Ja, och då sa jag till honom så här. Du, eftersom jag faktiskt just har gått ut och inte har något uppdrag. Jag kan komma och sitta hos dig. Och så ger du mig bara ett skrivuppdrag och så skriver jag det. Ge mig en eller två timmar så kommer du att se att det är jag som skriver. Han bara, jag önskar att jag hade möjlighet att göra det men jag har tyvärr inte det. Ja, så jag bara, nej! Och då startade jag min blogg. Så det blev verkligen en sån här realtids-CV som du pratar om.
Ja.
Så jag började blogga som en dåre helt enkelt. Och sen startade Twitter och så vidare. Mm. Vilket sen i slutändan gjorde att jag började faktiskt på den här PR-byrån. Och jobbade där ett drygt år innan jag hoppade av och startade eget.
Härligt.
Ja, så det funkar
egentligen. Ja, nej, men jag vet att mycket av det som mina chefer och när jag har varit i anställningsintervjuer och liknande, då har de ju påtalat just det att ja, men vi visste vem du var innan för att, och det, jag menar, det är så värt. Så ut och synas och höras.
Strålande sista ord.
Mm.
Tack så hemskt mycket för att du ville vara med i podden och att vi har kunnat spela in här på Microsoft. Tack till dig som har lyssnat. Och jag uppmanar er alla där ute att göra precis som Johanna. Om det är någon som ni tycker, ja, den här borde Camilla prata med. Skicka mig ett mejl via retorikiska.se. Så kontaktar jag helt enkelt den personen och snackar lite. Och så hoppas vi att det liksom blir en fantastiskt avsnitt även det.
Kan jag rekommendera.
Eller hur?
Mm.
Tack. På återhörande.
Hej då.